Det här är en poddradiospecial från Sveriges Radio.
Det här är ju Wagners Valkyrieriten, och det är nog det här som de flesta förknippar med Wagner, och deras möte med Wagner, det är ju den här berömda scenen i filmen Apocalypse Now, och när de ska invadera så har de monterat upp stora högtalare och så spelar de här. Det är oerhört skrämmande. Och det är ju intressant, jag tittade lite på hur Valkyrieriten har använts i film och i populärkultur, och det är en skiljelinje precis när den här filmen kommer. Då kan ingenting som kommer efter det förhålla sig till annat än Apocalypse Now. Alltså Coppola har så att säga definierat om vad den här låten betyder.
Ja, helikoptrar till Valkyrieriten. Wagner hade ju en annan tanke förstås. Det finns ju scenavisningar, och där står det till exempel att till höger så begränsas scenen av en granskog, och till vänster så har man ingång till en grotthåla som bildar en naturlig sal och så vidare, och så är det stormmoln som jagar över bakgrunden där. Och så kommer det upp då olika valkyrer från allehanda håll, och då till exempel så framgår det att till exempel när Helmvige kommer så hänger över hennes sadel på den flygande hästen en slagen krigare, en slagen hjälte. Och så kommer det fler och fler valkyrer som samlas där, med alla har såna slagna hjältar i sadeln, och de frågar varandra, vem är din hjälte och så vidare. Det här är någonting som man ytterst sällan får se på operan, men det är så Wagner tänkte sig. Och de regissörer som har dristat sig till att följa hans scenanvisningar, de har ofta fått skälla med, gud, så osmakligt, så vulgärt. Men så är det tänkt.
Mm. Men du måste berätta vad en valkyrie är.
En valkyrie är en figur i den nordiska mytologin som hämtar döda krigare upp till Valhall, där de då blir odödliga och hjälper Oden, alltså våtan hos Wagner, att försvara Valhall.
Mm-hmm. Det är ju, alltså Wagner måste ju vara den person som har haft mest, folk har haft mest åsikter om det. Alltså det är något väldigt stort och bombastiskt och pompöst, och ibland också politiskt inkorrekt med Wagner. Det är så mycket, tänker jag, och liksom att de här evighetslånga operorna som är liksom 5,5 timme lång, och det är så högt och bombastiskt och allt. Jag tror många är rädda för Wagner, skulle jag säga.
Ja, det har man på sätt och vis anledning att vara.
Mm.
Ja, men att Wagner var så inflytelserik och faktiskt fortfarande är det. Alltså det finns ju konkreta bevis på hans betydelse i form av den litteratur som är förknippad med Wagner, den som skrev som honom och den som han skrev själv bara under hans levnad. När han dog 1883 vid 70 års ålder, då uppgick den rådande Wagner-litteraturen till alltså att han var den tredje mest omskrivna personen i historien som vi kände den. Endast överträffad av Jesus och Napoleon.
Ja, det säger ju någonting.
Det säger någonting. Sen naturligtvis har figurer som Hitler och andra överträffat det förstås.
Mm.
Han var ju själv skriftställare, han var teaterman, han var, skrev ju texten till sina operor själv, han bestämde själv vad de skulle handla om. Han var sånglärare, han var debattör, han var en allkonstnär, det var så han ville se det, och hans syfte var ju allkonstverket. Det var inte operor han gjorde allkonstverk.
Just det, och det där är ju ett väldigt intressant begrepp, och det låter ju också lite bombastiskt, men jag är i alla fall oerhört fascinerad över hur man kan liksom ha den pretensionen och ambitionen. För allkonstverket ska vi ju då göra klart att det är ju en slags sammansmältning av alla de högre konstarterna. Scenerierna, liksom sången, musiken, poesin, filosofin, politiken, allting ska liksom bakas ihop i det här allkonstverket.
Och slutligen också bakas ihop i en speciell lokal avsedd för detta.
Just det, för det är ju också en del i det här bygget, att inte bara skriva. Det är ju, de läste de här scenanvisningarna, alltså det är ju, allting är bestämt minsta detalj av denna stora kompositör.
Ja, han regisserade sina operor. Från början, om vi nu talar om det största allkonstverket, nämligen Nibelungens ring, som är sammanlagt 16-17 timmars verk. Alltså.
Mm. Uppdelat på tre dock.
Ja, med ett litet förspel som heter Renguldet, ja, som är endast är 2,5 timme långt utan paus.
Oj.
Ja. Så det är ju alltså ett verk som koncipierades under lång, lång tid, och där han först hade tanken på att det skulle framföras vid floden Ren. Det utspelas ju där när det inte utspelas i underjorden eller uppe i Valhall. Och då hade han en tanke alltså att man skulle bygga en träteater vid floden Ren. Den skulle vara hur enkel som helst, och sen när man hade spelat färdigt skulle man riva den.
Jaha. Men så blev det inte, men det blev en teater.
Ja, och den står stadigt där i norra Bayern, i staden Bayreuth, och är ju fortfarande en slags mecka för operaälskare och wagnerianer i synnerhet. Alltså bara det att vi har ett speciellt släkte som kallas för wagnerianer, det säger också någonting.
Men vi ska beskriva, du har ju varit där i Bayreuth. Man tänker ju sig att det är guld och pråligt och mjuka liksom sittplatser och så, men det är det inte.
Nej, den är ju på sitt sätt enkel, alltså det finns inga tjusiga foajer eller någonting sånt, och den har ju inga heller speciellt tjusiga loger, och man sitter ganska obekvämt på hårda stolar, och speciellt nu med åren så har man utvidgat antalet stolar som man sitter ännu trängre idag än vad man gjorde på Wagners tid. Vi har väl inte lika stora kjolar heller, vi damer, som man hade på den tiden. Men det märkvärdigaste är ju förstås det här med det orkesterdiket, det osynliga orkesterdiket.
Just det, han ville få bort musikerna, och det var för att inte störa scenbilden.
Ja, just det. Och det funkar ju. Det funkar ju fruktansvärt bra. Han ritade ju Bayreuth själv, så där har vi ytterligare en aspekt av hans anspråk och också kompetens. Och på sätt och vis kan man säga att Bayreuth-teatern är den första biografen.
Just det, alltså i det att det är nedsläckt. Och
det är nedsläckt, och man ser från alla håll, det är inte liksom den här hästskoformen som var det gängse för dåtidens operahus, utan det är mer som en solfjäder. Och det är som sagt helt mörkt i salongen när man ser på operan, vilket inte heller var vanligt på den tiden, för att fortfarande gällde väl att när man gick på operan så kunde man ju dra sig tillbaka i någon loge kanske och spela kort eller sådär när det var lite tråkigt, eller kanske sitta och hångla med någon eller dricka vin eller sådär. Så att alltså det var ju anatema för Wagner, så fick det bara inte vara på opera, utan operakonsten när han satte igång sitt verk bedömde han som ett liksom pråligt underhållnings prålig underhållning där man just kunde ägna sig åt andra saker. Han ville att det skulle vara liksom öppet för folket, och att all koncentration förstås skulle vara på hans verk.
Så man ska inte se några musiker som stör, och man ska hålla käften, och man ska liksom det suggereras, måste man väl ändå säga.
Det är väldigt suggestivt när man väl sitter där inne i salongen i Bayreuth. Och som sagt, det är ju en sommar teater det här. Den är ju inte igång under vintertid. Och därför behövs det ju egentligen inga foajer och sådär. Så att när en akt är slut så går man ut. Och då kan man som publik välja mellan enkel korv och pilsner. Eller också kan man gå på en elegant restaurang. Så att det finns för alla smaker så till vidare.
Men det är inte vem som helst som kan komma dit ändå? Alltså idag är det väl knappast för folket?
Jo, faktiskt. Alltså biljettpriserna är inte särskilt höga. Utan problemet är ju att överhuvudtaget komma över en biljett.
Just det, det är 10 år eller någonting.
Ja, det är lång, lång tid. Och det finns inte särskilt många genvägar. De finns förstås, men... Och dit kom ju folk från hela världen och så har det ju varit ända från starten 1876 när alltså den invigdes med den kompletta Nibelungens ring. Och då ska man veta att han började hitta på den här Nibelungens ringen redan på slutet av 40-talet. Så började han skriva själva storyn.
Just det, och han är född alltså 1813. Så.
Så han är då i 30-årsåldern och han börjar med den här figuren Siegfried. Han börjar med att Siegfried dör, hjälten. Och sen arbetar han sig egentligen baklänges. Och att det blir så långt det beror på att han inser att ja, men för att förstå det här så måste man ju förstå en förhistoria. Och för att förstå den förhistorien måste man förstå den förhistorien. Och på det viset så växte det alltså baklänges. Men sen när han väl sätter igång att komponera i början av 1850-talet så börjar han från början. Han börjar med det berömda öppningsljuden i S-dur som är då på botten av floden Ren.
Ja, det här måste ju vara väldigt maxat om man aldrig varit med om det förut i den här mörka salen och den här suggestiva starten. Det här är precis starten på Nibelungens ring.
Ja visst, 17 timmar to come, det vill säga 4 kvällar. Han sa ju att han fick idén till det här mycket originella förspelet. Han brukade inte tala om overtyr utan förspel. I sömnen, att han drömde att han låg under, alltså att han låg i Ren. Och liksom omsluten av dessa S-dur-klanger. Ja,
det är fascinerande.
Djärvt. Det är det.
Men Rickard var inte liksom ett fullfjädrat underbarn redan vid 5 års ålder, eller hur var det med hans...
Han kom ju från en teaterfamilj, det gjorde han. Och han blev tidigt faderlös, alltså när han var baby i princip. Och in kom en styrfader, Geier hette han. Som var skådespelare. Och Wagner hade flera syskon och några av hans systrar blev ju framgångsrika skådespelare och operasångare. Så att det fanns liksom naturligt omkring honom där i Leipzig. Och först var det väl dramatiker han ville bli, så att i ungdomlig iver skrev han stora dramer i Shakespeare-stil där det alltid slutade med en hög av lik på slutet. Men sen så var jag ju relativt självlärd just när det gällde musik och prövade väl sina vingar på att skriva till exempel en symfoni, skrev han i C-dur, och inte ens de mest trägna wagnerianer brukar vilja höra den.
Nej, okay.
Nej. Så att han förstod ju ganska snart att det här var inte riktigt hans grej. Och så han började skriva operor och hans första operor var i italiensk stil och en annan var i fransk stil och så. Så att det är väl egentligen med Flygande holländaren som han blir så att säga Wagner.
Mm. Men han var dirigent också?
Ja, ja, men visst, han var ju tvungen att göra det själv alltså. Mm. Och Flygande holländaren, där använde han, han skrev ju librettot själv, men han använde en story av Heinrich Heine som ju var den stora poeten på den tiden. Och där finns det ett självbiografiskt bakgrund. Wagner vid det laget hade hunnit vara kapellmästare i Riga. Men han ville ju till Paris. Det ville ju alla som höll på med opera.
Mm.
Det ville till exempel Verdi också. Verdi som var jämnårig med honom. För det var Parisoperan som var den stora scenen på den tiden. Och för att komma dit så tänkte han... Han började med att ta ett fartyg som skulle ta dem till London. Och då blev det en storm och det blev skeppsbrott, eller de fick söka nödhamn i Norge. Och där, det triggade honom just när det gällde flygande holländaren. Mm. Och den har faktiskt ganska mycket norsk lokalfärg.
Okej.
Okay. Ja, och hjältinnan där i den operan heter Senta. Och det var nog helt enkelt att Wagner hade hört att norskor kallades för jenta. Kommer hon att heta Senta, för det är inget norskt namn.
Nej.
Och sen via London så kom han så småningom till Paris, och det var där han försökte söka sin lycka. Och där regerade då på operascenen en annan tysk som hette Meyerbeer. Giacomo Meyerbeer hette han. Och han var en stora stjärna med stora pampiga operor i grand opera-stil, som det kallades, med allt det senaste som fanns av scenteknik och sådär. Till och med elektriskt ljus hade man, och då pratar vi alltså 1840-talet.
Det är tidigt.
Ja, man kunde åstadkomma en soluppgång och andra häftiga saker. Och Meyerbeer var väldigt bussig mot den här unga ambitiösa tysken och försökte på olika sätt att få honom, öppna dörrar för honom. Och faktiskt så blev flygande hållaren antagen, men bara Wagners libretto. Man satt en annan kompositör upp på det.
Ja, snöpligt.
Ja, väldigt snöpligt. Och det var väl vad Wagner tyckte, att allting där i Paris blev bara snöpligt. Han blev så frustrerad.
Mm.
Och det där skulle sen trigga hans beryktade antisemitism.
Just det. Men för han fick ge den här upphöjde...
Meyerbeer. Han var judisk.
Han var judisk. Mm. Och så det var liksom... Var han sur på honom, eller?
Ja, alltså, han var ju frustrerad när Meyerbeer fortsatte att regera där på Parisoperan, och Wagner kom liksom aldrig till. Och det spelade ingen roll sen så småningom att Meyerbeer verkligen hade hjälpt honom så mycket. Det glömde han liksom bort. Han bara var förbannad. Och sen den som var stor hemma i Tyskland vid den tiden, det var Felix Mendelssohn, som hade grundat ett berömt konservatorium i just Leipzig, och vars musik var mycket beundrad, och många, ja, den där skolan betydde mycket för den tyska musiken. Och det här var också störande för Wagner.
Ja, han var avundsjuk.
Han var avundsjuk helt enkelt.
Och sen så var Mendelssohn också av judisk börd.
Det var han, judisk börd, men konverterad, och skrev ju mycket såna här kristliga saker.
Mm.
Mendelssohn dog dog precis före den europeiska revolutionen som ägde rum 1848. Här var med den här...
Det var liksom en uppblossande arbetarrevolution?
Ja, inte arbetarrevolution, utan det var snarare alltså att man ville få nationellt självbestämmande helt enkelt. Och speciellt i Tyskland var det här väldigt viktigt. Alltså, för Tyskland var ju fortfarande väldigt omodern samling, förstestater. Alltså, det var väldigt efterblivet.
Mm.
England var ju liksom industrialiserat och sådär, och Tyskland så var det bara gammalmodigt. Och mycket av liksom den tyska romantiken gick ut på att faktiskt försöka ena Tyskland, och romantikerna såg ju det tyska språket och den tyska musiken som liksom en sammanbindande tänkt faktor. Och Wagner var ju mitt i det där, alltså han hörde ju verkligen till den strömningen. Och 1848 var Wagner, hade lyckats bli kapellmästare i Dresden, som ju var en viktig operastad också. Och dit kom revolutionen ett år senare, bland annat med hjälp av den beryktade bombkastaren och anarkisten Mikhail Bakunin, som var en sån här kringresande revolutionär, eller terrorist kanske.
Mm.
Så att det blev revolution i Dresden, och den kungliga kapellmästaren Wagner hjälpte till under den där revolutionen.
Han stod på barrikaderna?
Ja, hjälpte till att bygga barrikader och sådär. Och det där slutade med alltså att han utfärdade en häktningsorder på Wagner och han var helt enkelt tvungen att fly.
Då, för att inte hamna i fängelse?
Ja, visst, visst. Flera av hans bästisar, kompisar hamnade bakom lås och bom. Men tack vare goda vännen Franz Liszt som fanns i närheten i Weimar så lyckades Wagner ta sig till Schweiz. Och så småningom kom även hans fru efter, fru Minna som var skådespelerska.
Som var mer en mer neutral stat då?
Ja just det, det var neutralt i Schweiz. Och där kom Wagner att leva i mer än 10 år i Zürich. Och han fick alltså under denna tid icke sätta sin fot i Sachsen. Mm.
Och där börjar han, det är då han börjar skissa på riktigt på Ringen och på Tristan och flera
ja,
stycken.
Ja visst, mästersångar och allt möjligt skissar han på där och utkast till Parsifal och så. Det blir ju på det viset en väldigt kreativ period därför att han är ju liksom frilans, han får ta sig fram ekonomiskt genom att åka runt och dirigera och sådär. Men han får ju tid. Mm. Och han skriver väldigt mycket skrifter. Han skriver den beryktade skriften Judendomen i musiken.
Just det. Och det är väl den som man då förknippar med hans liksom uttalade antisemitism. Jag tittade på den, för jag har inte läst den tidigare, men nu har jag bläddrat igenom den och jag hade ju en bild av en så att säga filosofiskt och akademiskt uppbyggd argumentation. Men det är ju inte alls. Det är, ju, det är bara rena ståligheter. Jag ska läsa lite, för det, han är ju väldigt, han pratar ju mycket om judarnas språk och att hebreiskan är så att säga en intern angelägenhet. Och så skriver han så här om det här med språket och konsten. På detta språk inom denna konst kan juden endast härma, imitera, inte dikta med riktigt talför röst, heller inte skapa konstverk. Det är ju väldigt kategoriskt får man säga.
Det är väldigt kategoriskt. Alltså det är ju mycket i den här skriften som alltså är hans avundsjuka helt enkelt mot just Meyerbeer och Mendelssohn. Och han kunde ju liksom inte beslå dem i att de inte kunde sitt jobb. Va? För att det var ju två mycket, mycket skickliga och uppburna musiker. Så det är då han kommer med det här att ja, men det är liksom inte riktigt äkta det de gör utan de härmar. Mm. Och då har vi liksom den här romantiska föreställningen om äkthet som är så, tycker jag, så plågsam.
Den känner man ju igen från vår tid också. Alltså jag tänker på vissa popskribenter på 90-talet som var väldigt besatta.
Vadå 90-talet? 80-talet? 70-talet? Nej, men det är väl kanske först nu som man börjar lugna ner sig med det här att det ska vara så himla äkta, det vill säga det ska vara oskolat och det ska liksom komma ur, ja, ur nerifrån underlivet liksom bara. Och när Wagner skissar på Ringen så skissar han ju den här figuren Siegfried, inspirerar mycket av den här Bakunin alltså.
Okay.
Alltså en sån här vansinnig hjälte som bara oförfärat bara stormar fram va? Och som är helt ouppfostrad men som ändå liksom i kraft av sin eld liksom får saker gjorda. Mm. Men det finns ju något väldigt rörande också med den här besvärliga Wagner och då tänker jag på när han då har hamnat där i Zürich så då har han bakom sig ett mästerverk i form av operan Lohengrin. Den har han redan komponerat och den lyckas han inte få upp där i Dresden. Men då tar hans gode vän Franz Liszt hand om Lohengrin och ser till att den får ett väldigt fint repeterat framförande i Weimar. Och då sitter alltså Wagner i Zürich och kan inte vara med.
Nej.
Och han sitter då på någon speciellt ställe och så har han sitt ur i handen och så vet han precis när Liszt tänker höja taktpinnen och så tänker han hela försöker han tänka hela Lohengrin han sitter där alltså.
En slags vad heter det? Telepaterad
ja.
Lyssning då.
Ja, och det kommer dröja länge innan han får höra Lohengrin som alltså gör stor succé. Och alla pratar om Lohengrin och han har fortfarande inte fått höra den.
Men vi kan höra den, och det kan vi göra nu. Det här är ju väldigt vackert och glittrigt, och det är vatten och det är liksom...
Det är överjordiskt.
Ja, det är jättefint. Den här kom jag i kontakt med första gången när jag såg Chaplin, The Dictator, alltså
den
diktatorn.
Är
den är med där, och det är en väldigt... Ja, naturligtvis som allt med Chaplin så finns det mycket symbolik. Han säger, I want to be alone, säger han till Goebbels eller någon som, som är... Och sen så får han vara sig själv, och det är då han liksom, man får en känsla av att han liksom formar idén om att erövra världen. Och då har han en jordglob som är en ballong. Och sen så har han en slags dans med den här ballongen. Och då är det till den här musiken. Ja, det är väldigt fint alltså.
Då ska jag säga att den riktiga diktatorn Hitler, han älskade ju Lohengrin. Han älskade denna svanriddare. Så att, jo då, Chaplin visste vad han gjorde.
Ja, han visste vad han gjorde, men han gjorde den också i början av 40-talet, så att det var, kriget var ju inte över. Ja, men det är en annan historia. Men du sa att för att försörja sig så fick han liksom bruksdirigera, men han var ju en jäkel på att skaffa pengar från annat håll också.
Jo då, han var bra på att ragga spons. Det gjorde han på alla andra sätt. Och den viktigaste sponsorn där under hans tid i Zürich, det blev sidenhandlaren Otto Wesendonck som hade gjort sina pengar borta i Amerika och nu kom tillbaka med sin unga hustru Mathilde.
Och väldigt rik, vad jag förstår. En av Schweiz rikaste personer.
Jag har varit i den så kallade Villa Wesendonck som ju är ett stort, tungt palats som ligger på en höjd.
Just det, jag har varit där också.
I Zürich, ja. Och där fick Wagner och hans fru Minna bo i en liten, ett litet hus där på ägorna. Och där umgicks Wagner inte så mycket med Minna som med fru Wesendonck.
Ja, just det.
Mathilde. Och de satt och svärmade mycket där i den där stugan.
Just det, och Wagner tonsatte liksom poesi som hon skrev.
Just det. Hon var ju mycket själfull och sådär. Och det där blev de så kallade Wesendonck-sångerna som man ibland får höra. Fina sånger där man då faktiskt kan höra Wagner i original med bara piano till. Och det där är ju fröna då förstås till något mycket större, nämligen...
Är det Tristan och Isolde?
Ja, det är klart att det är. Visst. Och de lekte väl lite att de var Tristan och Isolde där de satt och svärmade. Och den här Otto var mycket förstående, men så småningom så tog väl även hans välvilja slut, och dessutom så kostade Wagner väldigt mycket pengar hela tiden.
Ja.
Så att det där tog ju slut som sagt. Men Wagner skrev in honom också i Tristan. Han gör honom till den förstående men bedragne kung Marke, den som Isolde egentligen ska gifta sig med, men som bedrar honom, liksom Tristan som är hans nevö som då ska överta styret, men istället då lägger sig med Markes tilltänkta brud. Och den här Marken har fått en lång scen i Tristan där han står och liksom är bedrövad över allt det som har hänt, men ändå förstående.
Men det är ju, den slutar ju också väldigt pampigt, Tristan och Isolde, för Isolde dör ju då. Och det är ju det där som brukar kallas för Liebestod. En lång slutaria som är...
Ja, hon dör i kärlek då. Ja. Och det är då som det berömda Tristan-akkordet som allting börjar med.
Just det. Det är hela operan börjar ju med en, ja, inte, vi får inte säga overtyr då, utan...
Nej, ett förspel.
Ett förspel. Mm. Och det är då han levererar det här sensationella ackordet som brukar kallas Tristan-ackordet.
Just det, och det rymmer i sig en spänning som alltså aldrig riktigt upplöses utan kan liksom orma ut sig alla tänkbara former och tonarter, och man kan säga att det upplöses egentligen först i hennes kärleksdöd, alltså vid operans slut.
Mm.
Så det är ju väldigt en magnifik båge han gör i denna långa opera.
Och det här ackordet har ju då diskuterats, att det är ju vissa som menar att det här är liksom starten på modernismen i musiken.
Tonalitetens upplösning, alltså att den starten till det som ska bli atonal musik.
Det låter ju väldigt akademiskt, vi måste ju bara lyssna lite kort bara på. Ja, det här är ju ändå otroligt vackert. Jag skulle ändå kora det här till det vackraste stycke musik alla kategorier som någonsin skrivits.
Ja, jag har svårt att säga emot det där. Jag älskar det också, och det är så, man kan liksom bada i det, och det är så sensuellt, och det är liksom bara, det är en sån spänning och en sån trånad i, just genom det här ackordet som liksom är oupplöst men som trånar, och en tar det den riktningen och en tar det den riktningen, och hur han gör den här stegringen är ju magnifik. Man kan ju faktiskt se det här, den här musiken också i en underbar film, Melancholia.
Just det, den är verkligen strösslad med det här ackordet.
Och det är, jag tycker att Lars von Trier har använt väldigt bra, och jag vet att jag satt och väntade på också det suggestiva, väldigt karga förspelet till den tredje akten. Att ska han verkligen inte använda det, för det är, liksom ännu, det är verkligen melankoliskt, och det har han då i sluttexterna. Där är det med.
Ja.
Men som sagt, det skulle ju dröja då även innan det här blev en verklighet på scen. Och om vi då tar vad som händer med Nibelungens ring, alltså han sätter då så småningom igång och börjar komponera det här tjocka textmassorna han har skrivit, och som han har plågat sin omgivning i Zürich med ständiga uppläsningar. Man ska sitta och lyssna på dem när han läser upp det här. Och nu är det dags att också plåga omgivningen med att de ska lyssna på det. Så att då har han olika begåvade pianister, inte minst gärna judiska pianister som ackompanjerar då, medan han eller kanske någon annan hojtar då de här replikerna i operan. Och paret Wesendonck är de som får första gången höra just Valkyrian framförd då med piano hemma hos Wagner.
Mm.
Men även en Wagner kan krokna, alltså han har ju annars en energi och en målmedvetenhet som är ofattbar. Så att när han har kommit till den tredje operan som heter Siegfried, då orkar han inte. Och det är väl då också i den vevan som han har träffat Mathilde här och börjat få den här fröna till Tristan Isolde. Så då lägger han den åt sidan. Men jag tycker det är enastående att bara sitta och komponera och dikta så mycket utan att veta att han kan få det framfört. Alltså.
Mm.
Lägga ner så mycket möda. Men då sätter han igång med den lilla trudelutten som är Tristan och Isolde.
Och då får han en ny spons också.
Ja,
det får han. Och det är inte från vem som helst.
Nej, för då har den unge bayerske kungen Ludvig, han har då äntrat tronen vid 18 års ålder och början av kring 1860 där någonting. Och han är redan wagnerian. Han svärmar på sitt romantiska sätt, bland annat för svanar och för riddarmotiv och sånt.
Just det, och då passar ju Lohengrin bra.
Passar väldigt bra, så att den har ju Ludwig hört då, till skillnad från Wagner. Mm. Och han har också Tannhäuser som också är riddarromantik. Och, så att...
Ja, Ludwig kunde hela den här Lohengrin utan till.
Ja, han var egentligen inte särskilt road av musiken så där, utan det var ju storyn och svanarna som han tände på. Vi ska ju nämna då att Lohengrin är ju en så kallad svanriddare, och han gör ju då en berömd entré i operan på en svan.
Just det.
Som dras, han dras av en svan, han sitter inte på svanen, men... Han kommer på ett liten farkost dragen av en svan. Och det finns det berömda anekdot om en frejdad Wagner-sångare på 1900-talet som var en glad skit som en gång missade den där entrén. Varvid han frågar i kulissen, när går nästa svan?
Men det är ju fantastiskt rörande också med den här Ludvig, den här unge kungen som verkar vara helt innesluten i sig själv på något sätt. Ja. Går inte ut på dagarna och bygger sig ett antal slott, och ett av slotten heter
Neuschwanstein. Alltså. Just det, och där har vi svanar då förstås.
Ja, och det är ju fullt med svanar i det slottet, överallt.
Mm. Och väggarna är dekorerade med Wagner-motiv, alltså det är Tristan och Isolde och det är Brynhilde och det mästersångare och allt möjligt. Eller, nej, mästersångarna tror jag inte fanns med, men väl Tannhäuser och sådant.
Mm.
Och han ser ju till att nu ska Wagner skriva mera operor och sådär, så att han installerar Wagner i ett fint hus, inte långt från honom då.
Just det. Och det finns ju myter om det där med att Ludwig spenderade liksom halva statskassan just på Wagner. Vi pratar miljardbelopp.
Ja, absolut. Det måste det ha varit. Och naturligtvis hans regering och hans hov var ju upprörda över det här. Alltså att, hur kan man vara så slösaktig och bara bygga slott och sen så hålla på och sponsra den här vansinniga konstnären som ju var någon konstig radikal och så, och som hade också ett omoraliskt levande. När han istället kunde föra krig.
Mm, som vanligt folk.
Ja, men det var det sista som Ludwig ville göra.
Ja.
Nej, så att det uppstod en innerlig vänskap mellan den betydligt äldre Wagner och den unge kung Ludwig. Och vid det här laget så fanns inte fru Wagner, Minna. De hade separerat och hon dog så småningom. Så att Wagner, som hade haft många affärer vid sidan om... Alltså den
ja, det var en kvinnokar.
Ja, den här Minna, hon var en hårt prövad kvinna, måste man säga. Och man ska också tillägga att när han höll på med sina värsta antisemitiska utsvävningar där och utfall, en som ju hela tiden argumenterade mot honom var fru Minna. Och det gjorde väl inte att Wagner tyckte bättre om henne. Men då kommer på besök hans gode vän Franz Liszt dotter.
Just det.
Som är ganska nygift med dåtidens absolut mest begåvade unga dirigent som heter Hans von Bülow.
Som återkommer hela tiden under den här tiden. Det är massor med sammanhang.
Ja, det ska de göra. Och de har några små barn och sådär, men det uppstår då en ny innerlig vänskap mellan Wagner och den här unga Cosima, betydligt yngre än vad han är. Och ibland när Hans von Bülow är ute och dirigerar där, när de hälsar på sommaren, så händer det saker, och rätt vad det är så är Cosima med barn.
Just det.
Mm.
Och barnet får påpassligt nog namnet Isolde.
Ja. Och det passar väl bra när Tristan och Isolde nu ska få sitt uruppförande, sitt efterlängtade uruppförande som Ludvig den andra har längtat efter, och Hans von Bülow har också längtat efter det, för att inte tala om Wagner förstås.
Men det var förfärligt många repetitioner. Varför?
Det var förfärligt många repetitioner, så Hans von Bülow måste vara borta väldigt mycket där i München och repetera och repetera. Och under tiden så har tumlar Cosima och Rickard runt i sänghalmen där. Men till slut så står Tristan och Isolde på scen, och Tristan i form av en annan Ludvig.
Just det, som hette von Schnorr, vad heter?
Schnorr von Karlsfeld. Schnorr,
just det, Schnorr von Karlsfeld. Ja. Det var så roliga namn.
Ja, det var det. Och hans fru Malvina, som är, han är ganska ung tenor. Och hans fru Malvina är sopran, lite äldre än vad han är. Och de blir alltså det första kärleksparet här.
Just det, och han är bara 28 år.
Ja, just det. Och kung Ludvig, som ju vill se vackra människor omkring sig, och han är ju superestet, han är lite missnöjd med valet av den här Ludvig Schnorr von Karlsfeld. Han är nämligen väldigt överviktig.
Mm.
Men Wagner, han står upp för sin tjocka tenor där, för han är, det är en begåvad sångare och intelligent och har en bra röst och stamina. För att Tristan och Isolde också för den delen, det är ingenting man lär sig på en kafferast, och ingenting som det är alltså, man, det kräver en väldigt, väldigt kondition.
Just det, det är fruktansvärt krävande. Isolde står vi på scen typ 4 timmar eller då?
Ja, nej, det, ja. Jo, mycket, mycket. Tredje akten är ju Tristans stora akt. Då ligger han och dör väldigt, väldigt länge och längtar efter Isolde som har tagit sig ifrån honom. Så att då är hon faktiskt inte med. Hon kommer där på slutet och levererar sin kärleksdöd.
Och det snörpliga är att detta öde sker även i verkligheten då?
Tristan dör.
Just det, efter bara några föreställningar.
Ja, den här unge Ludvig Schnorr von Karlsfeld får en förkylning och dör alltså.
Och då heter det att han sjunger ihjäl sig. Men
ja, det är klart att man måste ha sett det så.
Ja.
Han var ju som sagt ung. Ja, men vid det här laget så är det alltså München nu som är den stora Wagnerstaden, eftersom det är där som kung Ludvig är. Ja, det är huvudstaden i hans kungarike. Och det blir ett barn till där medan von Bülow håller på med nästa opera, nämligen Mästersångarna i Nürnberg.
Just det.
Så blir det ytterligare ett sånt här Wagner-barn som Cosimar föder.
Men han Bülow måste ju ha lackat ur.
Ja, visst. Alltså, han höll hög profil, alltså måste varit väldigt tapper. För nu börjar ju ryktet gå förstås.
Mm.
Att det här nya barnet som då döps efter hjältinnan i Mästersångarna, Eva, nu börjar alla veta liksom vad det är frågan om. Och ja, Ludvig, kung Ludvig, får han fortsätta verkligen att sponsra den här Wagner. Men till slut så, alltså Cosima är ju katolik och det är ju svårt med skilsmässa, men till slut blir det i alla fall en skilsmässa. Och då i den vevan så tillkommer det tredje barnet som då blir den efterlängtade Siegfried.
Mm.
Ja.
Det man märker ju här, eller det är väl någonstans här man märker att Wagners liv är så sammanflätat med sina sagor och operor.
Ja,
och
ja visst. Han menade ju det. Alltså, han hade ju såna stora tankar om Tyskland framförallt. Och mycket av hans utfall mot judar och den judiska kulturen påminner också om hans utfall mot den franska, eller för den delen italienska kulturen, alltså det som inte är äkta tyskt. Och på sätt och vis där känner man ju igen, alltså att när man vill liksom framhäva någonting personligt så kan man ibland göra det genom att peka ut den andra. Alltså, jag är inte som dem. Och det här var också ett sätt för honom att förklara vad som var önskvärt tyskt. Det var inte judiskt, det var inte franskt, det var inte italienskt. Det var.
Och det är inskrivet i Mästersångarna?
Ja, det är det.
Och berätta bara kort vad den handlar om, för det är en sångartävling.
Det är en sångartävling och huvudpersonen är en aktad borgare i staden Nürnberg som alltså hade en verklig förebild faktiskt. Som, det finns liksom sånger som han skrev på 1500-talet eller vad det var. Och han är då skomakare och är liksom en god borgare. Och just den där präktiga människan som ändå liksom förstår konst. Alltså det är på något vis Wagners drömpublik. Alltså det är just en enkel man som är skomakare men ändå så kultiverad och så. Och han har en auktoritet i den här staden Weimar just när det gäller mästersångartävlingarna. Och det finns en massa regler för hur mästersånger ska utföras. Och en som upprätthåller de där reglerna väldigt strikt, det är en statsskrivare, alltså en mer intellektuell sort då, som kallas för Beckmesser. Och han vet precis hur det ska vara, men han är ju då en paragrafryttare och är faktiskt väldigt löjlig figur. Där hade alltså Wagner en förebild, nämligen en kritiker i staden Wien som skrev mycket negativt om Wagner och som framhävde Brahms istället som den stora kompositören. Och han hette Edvard Hanslick, och när Wagner gjorde sina första utkast till historien om mästersångarna så hette den här löjliga petimetern Hanslick.
Det här låter ju verkligen partidagar i Nürnberg.
Ja, du, och det här sjunger folket då till Hans Sachs på slutet, att ära era tyska mästare och den heliga tyska konsten. Heldig Sachs och Nürnberg och den tyska konsten.
Det här är, den här förekommer i en humorscen faktiskt i den här Simma lugnt Larry heter den här tv-serien. Då går Larry på stan och visslar ur mästersångarna. Han blir stoppad av en judisk man som börjar skälla på honom att han uppmuntrar till våld genom att sjunga. Och det håller han inte med om, och då blir det handgemäng. Och så hämnas Larry genom att ta en hel symfoniorkester till den här mannens trädgård. Och så kör de den här, det som vi precis hörde, på natten där. En väldigt rolig scen.
Ja, och till saken är att Larry är ju själv jude då också.
Ja.
Och då vill jag också citera Woody Allen. Som ju, apropå det här, kan man tycka om Wagner, och i synnerhet kan judar tycka om Wagner, så har han ju sagt då att ja, när jag lyssnar på Wagner då får jag en sån obetvinglig lust att invadera Polen. Det hör ju till bilden att många av Wagners trognaste förkämpar, både som musiker och som på alla sätt hjälpte honom, och också som publik, var ju judar. Men dilemmat lever ju kvar, i alla fall i Israel, där man fortfarande har ett Wagner-förbud.
Ja, för det är inte så lätt det här egentligen, hur man ska förhålla sig till moralen i det här, om man får lyssna på Wagner eller inte. Jag menar ju på att man absolut kan göra det, och att jag tycker man ska göra det, men man ska ju också kunna sin historia. Jag har faktiskt träffat Richard Wagners barnbarns barn som heter Gottfried. Och han har ju gjort upp med sin familj, och han är förklarad persona non grata i Bayreuth och bor numera i Milano, tror jag.
Han har tagit hela familjen Wagners skuld på sina axlar, för den här skulden så att säga, alltså att Wagner försåg sen nazisterna, som han ju inte kände eftersom han ju dog långt innan Hitler föddes. Men han har ju försett dem indirekt med liksom källmaterial som de kunde använda. Och det fortsatte ju sen i staden Bayreuth där, som drevs länge av hans son och änka. Och sen kom ju då nästa generation, alltså Gottfrids pappa och bror. Och de umgicks ju med onkel Wolf, som Hitler kallades. Och de var ju behjälpliga också i det koncentrationsläger som fanns utanför Bayreuth. Men de klarade sig undan Nürnberg-rättegången. De ansågs för unga. Och den äldre sonen, han grundade ju den spelstil av Wagner operor som kallades för Nybayreuthsk, som var att man skalade av alla de här vikingahjälmarna och det blev liksom helt abstrakt, va? Och på det viset så kunde liksom Wagner återuppstå ur askan efter andra världskriget. Mm. Och det var en stil som pågick länge. Men Gottfried, som du har träffat och som även jag har träffat, han tycker inte att det har räckt med det där, långt ifrån. Och han har tvingat Bayreuth bland annat att öppna sina arkiv och så, för att det blev ett nazistiskt fäste.
Mm. Men Gottfried menar ju också att musiken i sig själv är så manipulerande att den är farlig i sig själv, också även musikaliskt.
Det finns ju, alltså Wagner har ju aldrig skrivit in någon judisk person till exempel i sina operor, med undantag av Kundry, den kvinnliga huvudrollen i hans sista opera Parsifal. Hon är ju definierad som judinna, en slags vandrande jude. Men man kan ju, jag tror att dåtidens publik förstod liksom det här, att den här Beckmesser, den här Peter Metern, att han nog var en sån där, ja, judisk intellektuell, och han får dessutom sjunga i ett väldigt liksom pressat läge som Wagner menade var typiskt då för det judiska folket. Så att nej, vi kommer inte ifrån det här, så är det bara.
Men vad är din personliga uppfattning om det? Skäms du när du lyssnar på Wagner?
Ibland.
Du har hört Klassiska podden med Camilla Lundberg och Carl Toft, producerad av Anders Olsén och Ogjort för Sveriges Radio P2.
Du har lyssnat på en poddradiospecial från Sveriges Radio.